Välkommen till Styrkebyrån, podden som har kommit ut lite mer glest på sistone, men som idag är fylld av energi i form av Johanna, det ihopsydda magmuskelmonstret Barvelid, och Lydia, röven som kan knäcka ett par lyftarskor med skinkorna, Bäckman, och mig, Klara Fröberg, som lever på svunna meriter.
Vilken jäkla presentation. En härlig trio med andra ord.
En trio jag skulle lita på i alla fall.
I alla lägen, alltid, faktiskt.
Hur mår ni?
Jag mår bra. Jag har ont i ryggen. Så fort jag blev ett år äldre så kände jag att alla gamlingsåtkommor slog mig som en jävla käftsmäll. Jag var ju ute och tog några öl med dig, Klara, för några veckor sedan.
Jo,
och du minns hur jag var dagen efter, va? Att jag inte kunde röra mig.
Ja, men
att
alltså, jag drack två klunkar
monster och åt ett äpple. Ja, men spydde du också, Klara?
Nej, det gjorde jag inte. Men alltså, nu måste vi ändå...
Spydde du äppelbitar blandat med ingefärsmonster?
Vi måste ändå förklara här nu, tycker jag. Att det var inte som att vi satt och drack sprit en hel kväll. Vi drack fyra öl, tror jag.
Mm.
Men det är ändå mycket. Fyra starka öl.
Oh, herregud, jag hade förmodligen legat och fladdrat runt på något golv.
Ja, det hade du. Men Lydia, då kan du ta över stafettpinnen i företaget. För Johanna är kräkaren i vårt företag. Och det kan ju ibland vara mitt fel. För att ofta när vi då har gemensamma galej så får Johanna avvika, kan man säga.
Ja, jag intar inte alkohol så jätteofta. Så när jag gör det så krävs det typ ett två glas bubbel. Sen är jag high on life, liksom. Så att det krävs ju inte så mycket för att köra mig i golvet.
Nej, men där känns det ju logiskt då att du blir right on titan. Men jag har ju varit väldigt duktig på att inmundiga större mängder alkohol och må prima. Dagen efter, gå till jobbet, pigg, glad av allt, liksom allt roligt som hände kvällen innan. Men nu, liksom, jag kallsvettades, jag var säker på att jag hade feber, huvudvärk. Jag var så jävla ynklig. Och så har jag haft ryggskott typ två gånger på en månad. Det är ju liksom det går ut för.
Men grejen är, Lydia, du vet, det är så. Från när man fyller 24, då börjar cellerna degenerera. Nej, jag skojar bara.
Det är väl efter 25 allt går åt helvete. Så jag tycker jag borde ha ett år.
40 har jag hört.
Nej, men sluta nu allihopa. Men alltså jag har aldrig haft ett ryggskott faktiskt, peppar,
inte jag heller.
Det är sant.
Men jag tänker, kan det bero på att du har varit lite liksom sliten av att du har kört jävligt hård träningsperiod under en längre tid, kanske?
Det kan det vara. Det tror
alltså,
jag.
Alltså nej, det går inte att spekulera i ryggskott.
Nej. Men första ryggskottet, grejen är att jag har ju kört nu kanske, jag körde 12-13 veckor riktigt jävla hård träning. Det var ju fem pass i veckan, jag bänkade alla fem pass, körde marklyft, började köra smala marklyft. Första så här, 10 veckorna var det kul och jag var taggad och jag blev starkare och jag kände mig duktig liksom. Men sen började min energinivå, min motivation liksom gå neråt, som det så ofta, eller så ofta och så ofta, men som det blir för många. Men jag har alltid kunnat liksom axla sånt tidigare, bara bita ihop och köra färdig blocket. För att sen har jag själv också kunnat välja vad för sorts upplägg som jag tror kommer passa nu. Men nu, det här är ju första gången i livet jag har någon annan som skriver program åt mig. Så att då har man ju inte, så här, man kanske har lite att säga till om, men det finns fortfarande en struktur som liksom ett makroperspektiv som man vill jobba vidare med. Och då liksom stod jag på gymmet och hade kanske gjort en tredjedel av övningarna och ville bara gå hem och skrev till han som programmerar och sa att nej, men det här, jag kommer gå hem, jag, det här är inte det här är inte min dag. Och då skrev han till mig att jo, men Lydia, gör i alla fall de här grejerna. Och jag sa nej, jag vill gå hem. Och då sa han att så här, det är det som är skillnaden mellan de bästa och average. Och jag bara, ja men det är lugnt, jag går hem ändå, jag har inga problem att vara en medelmåtta som tränar på. Så att efter det så hade vi ett snack och jag sa att nej, jag har förlorat träningsglädjen och det är det absolut viktigaste för mig. Jag är en sån som behöver känna att det är kul att träna. Jag kan inte bara göra det. Så det hade varit en grej om det var liksom två pass i veckan, tog en timme och riva av. Då skulle det kunna vara lite tråkigt. För att då är det mer liksom som medicin eller som att borsta tänderna. Det är liksom nödvändigt för att kroppen ska hålla igång. Men när det är så hög volym och så hög frekvens, då kände jag bara hur liksom jag höll på att omvändas till en träningshatare. Det var jävligt, det var faktiskt ganska jobbigt.
Så vad gjorde du då?
Jag sket dit. Jag sa att nej, nu behöver jag ha x antal veckor där jag får göra exakt vad jag vill. Och ifall det är att jag kör ett pass i veckan med typ curls, då får det vara så. För jag kan inte gå vidare i den här riktningen. Det är liksom, det är lite som när, att bli utbränd i träningsväg. Att gå in i väggen. Man känner av att nu börjar jag närma mig någonting som kommer påverka mig långsiktigt.
Men jag tänker också, Lydia, du har ju sen jag träffade dig, eller sen vi lärde känna dig, så har ju du alltid följt program också. Så du har ju verkligen haft en extremt strukturerad kontinuitet i din träning också. Och kört väldigt länge ändå ganska tuffa programmeringar.
Mm. Men det är också intressant för att man jämför sig alltid med andra. När man, jag umgås ju mycket med ambitiösa styrkelyftare, även så här crossfit-människor. Och så med väldigt högt driv och mycket tävlingsaspirationer. Så att då känns det ju sällan som att, det känns sällan som att jag gör så jäkla mycket när jag kollar på dem. Och det är ju också en fälla.
Ja, det sammanhanget du är i är så hög nivå på träning och mängd. Och liksom, ja, generell, det är inte ett generellt träningsgäng så att säga, om man skulle generalisera en vanlig person.
Men det var skönt. Nu har jag tagit, jag har varit sjuk den här veckan så jag har inte hunnit hoppa på nytt upplägg. Men jag hade 2 veckor. Det var väldigt varierat. Jag gick in på gymmet, gjorde några frivändningar, gjorde några chins, någon ryggresning. Jag har hoppat på det här bootybuilder höftlyftsprogrammet som du också kör, Klara, som vi snackade om tidigare. Med 4 set, 20 reppare. För att det kändes som en rolig idé. Det kan diskuteras om det är roligt. Men det är skönt.
Exakt.
Den vill jag också göra sen. Den är jag taggad på. Min röv behöver det.
Jag tycker att hela styrkebyrån ska göra det här och vara ambassadörer för rövlyft. Nej, men det har varit jätteskönt. Men jag tänker, det är något jag också tänkt mycket på här, är att det är för mig en lyx att kunna periodisera och dela upp min träning så här. Alltså att bromsa på det här sättet. För jag har haft en tydlig struktur att bromsa ifrån. Jag har kört väldigt dedikerat och regelbundet så pass länge att nu när jag tar en paus så känns det ju som att det är en stor skillnad från vad jag tidigare gjort. Och jag vet själv hur det kan vara om man går in på gymmet och tränar 1-2 pass i veckan, inte riktigt har ett upplägg och sen så känner man att nej, men nu måste jag ta det lite lugnare ett tag till exempel. Då känns det ju mycket mer förvirrande. Men alltså för mig har det här har ju liksom, det har ju haft ett syfte, det jag har gjort. Det har handlat om att få tillbaka någon sorts kärlek till träning. Och det tror jag är lättare om man tidigare har haft liksom struktur.
Ja, verkligen. Då vet man vad det är, hur det känns och nu vet du hur det här känns. Men jag tror att det är jättebra att ha perioder när man är som du och verkligen har mål med sin träning, vart man långsiktigt skulle vilja hamna och följer saker strukturerat, att ibland ta hopp- och lekpauser och komma av sig av programmeringarna för att sen längta efter att köra igång dem igen. För att det är ju, jag vet inte, någon människa tror jag som alltid är pepp på det de håller på med. Men ja, ett fåtal skulle jag säga. Och det är väl oftast personer som sysslar kanske med elitidrott. Som bara kör och kör och kör och kör och kör.
Mm. Men vad heter det? Hur känns det nu då? Vad tänker du att du ska... Ska du fortsätta att köra helt bara random? Eller ska du köra något lugnare program? Eller vad är din... Hur känner du just nu då? När du liksom... För jag tycker också, för det första, att det är jäkligt stort att också hoppa av. För det är lite som du säger, det är någonting som har varit en så stor del också av dig och din, liksom, ja, men din vardag. Att ändå så här bestämma att nu bara pausa det här.
Det, i och med att det är så identitetskopplat med träning och med styrkelyft för mig, så är det ju såklart, det känns ju inte toppen att känna att nu kan inte jag träna så hårt som andra vill att jag ska träna, eller som den som skrivit program till mig vill att jag ska träna. Det blir ju på något sätt lite som ett misslyckande. Men det vi satte oss ner, jag och Jack, han som skriver program till mig, och ändrade i upplägget, gjorde så att jag inte behövde köra alla tre lyft, två pass i veckan, utan vi fördelade det lite mer jämnt. Tog bort massa övningar. Så att det är ju liknande upplägg, vilket jag tror kommer funka, men bara inte lika strössligt. Alltså det har varit så jäkla många olika övningar, och det är det som har brutit ner mig, att köra liksom tre baslyft, sju set i varje, och sen köra tre eller fyra assisterande ben och säte, och sen köra en bål och bencirkel på fyra övningar. Det har ju liksom, det har varit så jävla mycket. Så att ta bort hälften av det där kommer ju fortfarande ge skitbra träningseffekt, men det kommer hålla uppe mitt humör under passet.
Så du kör egentligen en mildare programmering, fast som kanske är mer normal, ja, nu, eller?
Lite så. Men ja. Johanna, du har ju toppat och byggt upp för styrkelyftstävlingar och så. Hur har du mått? Hur har det varit för dig efter satsningen?
Ja, men alltså grejen är att jag har ju, och det går ju, det ska jag säga så här, det går inte att jämföra, men på sätt och vis är det ju så, för jag har ju också, eftersom jag har så här tre barn och det, alltså för mig har det ju varit så mycket annat. Jag är så här tränare för hockeytjejer och jag har haft företag såklart, men så för mig har det ju varit så här, jag har ju inte den tiden. Alltså jag har ju varit väldigt så här, jag kan lägga så här många timmar på träning i veckan, that's it liksom. Så jag måste ändå säga att sen jag har ju känt när jag har legat i mina toppningar att såklart att jag har kunnat känt mig lite så här sliten när jag kör, eller sliten men trött såklart i kroppen, men jag har alltid varit återhämtad i princip till nästa pass. Men däremot så har jag nog inte varit, jag har ju kört i princip, aldrig i princip kört mer än tre pass i veckan. Däremot har de ju varit längre när jag har kört dem. Men jag har också då frigjort tid i kalendern. Vi gjorde ju det ett beslut jag klarat, att jag också gick ner i tid för att kunna till exempel träna. Alltså eller tid, jag skulle frigöra tid som var jobb och träna liksom. Så att jag måste nog säga att jag har nog kört ganska rimlig mängd hela tiden. Jag har inte övertränat så mycket.
Men däremot Johanna, så har du ju, alltså efter till exempel SM.
Ja, då har jag
då
ju.
Fick du ju en så här dipp lite grann i att du var så här, fan jag pallar inte. Jag orkar inte. Jag är sliten. Jag måste hitta energi igen.
Ja, och det var ju faktiskt, för då hade jag ju gjort, först hade jag ju, tanken var ju att jag skulle kvala till SM på första serietävlingen som är där januari-februari skiftet. Men eftersom jag blev sjuk då så var jag tvungen att då kvala till SM i maj. Så att jag körde ju SM-kvalet i maj, så jag toppade ju mig fram till maj. Och sen var det inte knappt, det var knappt en månad emellan, det var nog en månad lite till kanske, som jag toppade vidare. Så jag toppade mig en väldigt lång period till SM sen.
Och det är såklart inte optimalt. Hade man kunnat välja där, så hade man ju väl haft lite mer basperiod och sen toppat bara sista tiden inför SM. Men så då var jag ju jättesliten i kroppen. Då kände jag ju så här att jag var liksom bara så här, jag fick ju så här kramp och i muskler. Alltså det var ju såna typer av saker som jag fick så här tydligt. Men annars, ja, så jo, det är klart, då kändes det ju lite slitet, men annars har jag har liksom inte kunnat legat på den maxade nivån. Jag tror att om jag hade haft mer tid hade det varit större chans att jag hade tränat mer och kanske varit mer sliten. Så för mig var det nog egentligen ett vinnande koncept att det inte fanns mer tid att liksom lägga in helt enkelt.
Men jag tänker ju också där att det nästan hade varit bättre om du hade kört serietävlingen och sen typ en vecka senare kört SM. För då hade du fortfarande varit kvar i tävlingstoppningen. Alltså man, det är ju inte så att man kommer gå sönder bara för att man gör maxlyft liksom två Nej. Gånger i rad med lite tid mellan. Men när man kör liksom 4 veckors mellanpaus, då blir det ju jättesvårt att avgöra hur man ska lägga upp de veckorna utan att det blir alldeles för hårt. För man kan ju inte heller bara ligga där liksom totalt 8 veckor med nästan maxlyft. Det blir ju...
Nej, jag tror att det var 6 veckor mellan SM och serien som jag kvalade. Och nej, det är ganska... För det är ju liksom verkligen ett antal veckor som man börjar förändra ganska mycket inför en tävling 6 veckor innan. Så att, då var jag sliten liksom, det var jag absolut. Men då hade man ju också det också, och det vet ju du också, har man en tävling framför sig och man vet att så här, de här repetitionerna, allt det här jag gör nu, gör jag ju för att prestera på den tävlingen, då har man ju också ett annat driv. Det är svårare att stå och göra det när man inte riktigt vet så här, ja, för vad typ. Alltså lite som det har varit nu också, tänker jag, att så här, det har inte varit någon tävling riktigt som man har kunnat känt att man, för grejen är, med tävlingar får man ju också automatiskt lite periodisering i sin träning, för att man ligger på grundträning och så typ toppar man lite inför tävling och så går man ner på grund och så, alltså det blir ju automatiskt. Men när man inte har det, så har man ju också mer möjlighet att experimentera med sina program. Det kan man ju inte göra om man har en tävlingssäsong som man följer. Så ja, men absolut, då var jag, men då tog jag också en sommar och var ganska så här off från träningen generellt. Jag gjorde väldigt så här bara chill träning, mycket lätta lyft och så där. Och det gjorde ju också susen, för sen var jag jättemotiverad till hösten när jag satte igång igen.
Klara, du då? Har du någonsin velat lämna träningscommunityt helt? Velat tappa din identitet som en träningsbrud?
Nej, jag har velat lämna mitt jobb när vi får konstiga frågor om saker som jag tycker att vi säger tydligt hela tiden. Men nej, men jag reflekterar snarare över att för sådana som jag, som bara tränar som liksom hobby och inte har specifika mål som jag ska prestera i, så är det ju det här som är utmaningen hela tiden. Alltså det är svårare att hitta ett tydligt varför när man inte har så här 200 kilo i marklyft. Jag är ju nöjd. Jag är nöjd till exempel med att jag i år, efter att jag fick covid, följde Team Styrkebyrån i 8 veckor slaviskt liksom. För att jag har ju också svårare att känna att jag måste, men det är i och för sig, det är mitt problem i hela mitt liv, att känna att jag måste någonting. Så att ja, det är svårare att mäta, det är svårare att motivera sig, men jag är kanske också mer nöjd än vad en person är som hela tiden tittar på mål och siffror, alltså generellt genom nöjd i livet, om ni förstår vad jag menar.
Ja, gud, det tror jag. Men jag tror att jag är lite av en blandning på något sätt mellan dig, Klara och Johanna. För att, men just det här att jag har ju mitt driv, jag har ju mina mål om att tävla, men jag är ju inte så tävlingsinriktad heller. Jag har alltid en plan, men det är inte så viktigt. Det är också svårt för mig att kunna greppa varför jag måste göra det här. För jag har ju valt det här för att jag tidigare har velat det. Och då om jag under en period känner att nej, men nu är inte det här den riktningen jag vill gå i, då blir det svårt för mig att kunna liksom av rena principskäl fortsätta med det. Så att det känns lite som att nej, men någon sorts blandning av er två, vilket jag tycker är intressant.
Ja, men det är väl typ så här Bermuda-triangeln av alla som tränar. Och i sluttampen på året, när man är i min ålder, så handlar det väl snarare om att har jag hållit igång hela året så att jag inte typ får ont i kroppen och blir sjuk, då är ju jag nöjd.
Det var ju ändå höga mål. Då är jag ändå nöjd.
Ja, men det är ju lite så. Alltså, vad ska jag annars ha för mål?
Ja.
Men eller jag i och för sig, alltså att se bra ut blir ju viktigare och viktigare på något sätt med åldern, för att det finns en press i samhället att vi som är äldre... Nej, jag skojar bara. Nej.
Jag bara, nu räcker det.
Berätta mer, vilken intressant spaning.
Nej, men
finns det verkligen press?
Nej, men det är ju också svårt. Det är ju också svårt, alltså när man är så här... Alltså jag är ju nöjd med mycket. Jag gillar ju mig själv och så där. Alltså jag tycker att det skulle vara kul att få tillbaka min stjärt som jag hade innan covid, som jag liksom visade nakenbild på till er idag och bara, titta! Men jag är helt säker på att det värsta med mig också, att jag kan också vara så här nöjd över att jag hade en stjärt innan covid och sen nöja mig med det. Så svårmotiverad person. Lat.
Lat, det är helt. Ja, men alltså jag kan ändå så här, jag är ju väldigt, för mig är det så här, när jag körde liksom och det var tävlingar och jag hade mål och så här, då är jag ju så här super, då bara nu kör jag det här och det är inget snack om någonting annat, jag prioriterar det all in. Men jag har också så här, efter det här året som har varit, att det har blivit annorlunda, och jag bestämde mig ju ändå så här, att så här, nu tycker jag inte att det är så kul längre, jag är inte motiverad för att träna för att tävla, och då gör jag inte det, för så är jag nog också, att om jag inte känner att jag har glädjen i det så tänker jag inte hålla på. Så jag är lite, det är jag fan för gammal för, att liksom hålla på och göra någonting som någon annan vill eller som jag inte själv tycker om liksom. Så då, jag gjorde ju också ändå så här, ja, men nu får det vara, och jag tyckte liksom, jag pausade gym helt ett tag och så där. Och sen så introducerade jag mig själv i det här padden och så körde jag det lite all in ett tag. Och nu så känner jag ju så här, nu längtar jag till att få lyfta tungt igen och att få så här, känna den här liksom pumpen i kroppen. För det är ju för jäkla härligt med styrketräning. Så jag kan också känna just det här att man ändå på något sätt drivs av, alltså just den här motivationen i att man, varför gör jag det här? Alltså det är, och det blir ju någonstans en känsla i kroppen att det känns jäkligt härligt. Alltså om man inte har så här, nu ska jag göra en tävling eller nu ska jag göra det här. Alltså då är det...
Och att man inte blir så sur, alltså man mår ju bättre i sin vardag.
Ja.
Hela dagarna blir ju enklare om man har tränat.
Ja, men för mig är det ganska ovanligt att ha så som jag har haft nu, att jag inte har haft det här. I och för sig så satte jag ju ett tag så här att jag skulle typ spela en jävla seriematch eller att jag skulle göra något i padden typ. Så jag hade ju ett tag, men sen så la jag ner det för jag insåg att så här, nej fan, det är inte värt det. Men
du är ju lite rolig, Johanna, för jag tror att många har uppfattningen om oss om att det är du som är så här, den här linjära personen som alltid vill dra 200 kilo i marklyft och som alltid liksom vill lyfta tungt i gymmet och som liksom, du vill hänga med dina barn, du vill gå på deras idrottsträningar, du vill lyfta, du gillar inte sås.
Ja.
Men historiskt sett under våran relation så är det ju du som har varit mest stimmig i att göra så här lite olika satsningar egentligen.
Absolut.
Om du tänker efter,
jag kör
hockeysatsningen helt plötsligt, bara, nu är det bara massa hockey. Nu ska jag plugga psykologi, bara, nu går jag all in i det och så här, håll på lite fram och tillbaka.
Och jag har så här gått all in i att springa ett Lidingölopp, jag sprang en halvmara.
Exakt.
Jag hade ju som mål att få en silvermedalj i Lidingöloppet. Jag lyckades inte riktigt, men nästan. Jag gjorde ett jävligt bra Lidingölopp. Två stycken jävligt bra Lidingölopp.
Och sen sprang du Stockholms halvmaraton här under styrkebyrånperioden.
Ja. Jag har, alltså egentligen så är jag en löptalang.
Lägg av. Och det här har du hållit ifrån oss.
Nej.
Löptalanger, Jompa, Barvan. Helvete.
Alltså för det första så är jag faktiskt ganska snabb. Mm. Så jag, nej, jag skojar. Men grejen är, nej, jo, men jag är faktiskt... Jag är faktiskt jävligt stolt över mina tider, ska jag säga dig. På mina lopp som jag har gjort. Jag hade faktiskt ett tag familje-PB på Lidingö-loppet, men Anton har slagit det nu. Och nu sa han bara så här, kan du vara gullig nu att inte springa fler lopp? För att jag kan väl åtminstone få ha Lidingö, så kan du ha lyften. För att jag liksom lyfter mer än han. Inte i bänk dock, men typ i de andra. Nej, men så vad heter det... Så det stämmer ju, Klara, faktiskt. Det är ju ganska roligt när du säger det, för det är ju verkligen så. Jag får ju så här, men det är ju lite jag i ett nötskal, att jag måste ju driva, för att jag ska kunna piska på mig hårt och köra någonting, då måste jag sätta ett tufft mål. Det var ju samma sak som när jag skulle söka till gladiatorerna som utmanare. Då bestämde jag mig för att så här, jag ska klara att göra 20 chins. Och när jag satte det målet, då gjorde ju inte jag en enda chins. Alltså, och då bestämde jag bara så här, nu ska jag göra 20 chins och jag ska, typ, det ska jag göra på test, när man gör testerna till de här uttagningarna. Alltså, då drevs jag av det, då körde jag ju liksom, tränade jag ju stenhårt. Alltså, så att jag tror att för mig handlar det om att jag har inte gjort det där drivet, då kan jag inte få någon bra kontinuitet i min träning på något sätt. Alltså, det är verkligen en så stor del för mig att känna att det ska vara en utmaning som är så här, det är inte omöjligt, för det, jag tror ju alltid att jag ska klara det. Alltså det är inte så att jag inte tror att jag ska göra saker. Det var ju samma med SM. Jag var ju helt säker på att jag skulle kvala till SM. Så att jag har ju ganska god tro på mig själv. Jag skulle springa 5 kilometer på 20 minuter. Då var jag också det så här. Då typ, det var i början av min satsning. Då gjorde jag något så här. Googlade typ spring 5 kilometer på 20 minuter typ träningsprogram. Och så följde jag det och så gjorde jag det typ. Så jag tror att, jo, så en löptalang kan man ändå kategorisera mig som.
Verkligen, jag kan inte springa
men,
så snabbt.
Men när var det, när var löptalangen, alltså du har inte sprungit så mycket. Du har väl sprungit kanske 5 gånger på 2 år?
Ja, det var ju ett tag sedan. Alltså nu är jag ingen löptalang. Men grejen är, det var ju också när jag gjorde, det minns jag så väl. För när jag, efter SM måste det ha varit... Så var ju jag så här, nu ska jag bara återhämta mig lite med löp. Alltså då tänkte jag så här, nu ska jag ut och jogga, för det är skönt. Typ så tänkte jag då, för det var ju när jag inte så här, då hade jag ändå så här, nu ska jag liksom återhämta mig lite och jag ska bara göra saker som faller in. Det var ju så här sommarsäsong, jag bara, gud vad skönt att bara gå ut och jogga lite. Jag kunde ju typ inte jogga 2 kilometer utan att känna att mina höfter och knän skulle gå sönder. Så att jag menar, alltså då var jag ju, och det apropå det här vi pratade om tidigare, Lydia, då var jag ju nertränad så det var skrek om det. Alltså min kropp klarade ju inte att gå ut och ha den typen av belastning. Alltså, så att då kunde jag ju inte springa. Och det ska jag faktiskt säga, det har tagit ett tag att liksom kunna komma tillbaka till att springa. Det tog lång tid att jag var tvungen att minska ner min andra träning för att kunna gå ut och jogga. Nu kan jag gå ut och jogga utan problem, för att nu har jag ju inte lyft lika mycket. Så här. Men så det påverkade också. Men då när jag sprang, då tränade jag ju inte alls lika mycket på gym. Då körde jag ju minst 3 pass i veckan. Ett långpass, intervaller och sen typ något annat typ av pass.
Nej, men det är det jag också har hållit på med nu när jag har kört min hopp och lek. Att jag har fått sticka ut och springa.
Hur går det då?
Ja, det gick bra för att jag hade 2 veckor. Men nu kommer jag träna hårt på gymmet igen. Så då kommer jag lägga ner min väldigt, väldigt korta löpsatsning. Ja. Ja, men det är ju det. Jag känner ju inte att jag har tid eller ork. Och jag känner att det tyvärr går ut negativt, eller det gör negativa saker med min styrketräning. Och om jag ska ut och springa med verkliga ben dagen efter jag körde tungt knäböjspass, då blir det liksom inte, det blir ingen njutning i det hela. Och för mig tog det jättelång tid innan Nej. Jag kunde springa utan att det blev fokus på distans eller tid eller hur mycket jag förbrände eller hur jag såg ut till och med. Minns jag jättemycket hur det var under tonåren. Mm. Att jag liksom sprang förbi så här fönster och speglade mig själv. Jag, till och med en gång så filmade jag. Jag ställde upp en kamera i skogen för att se hur jag såg ut när jag löpte. Och sen tyckte jag att jag såg så dum ut. Jag satte upp en till spärr för mig själv bara av det. Men då var jag också tonåring, så det kan man förstå. Men det är så himla härligt att hitta tillbaka till liksom lunken bokstavligen lunken i joggning, att springa så här långsamt som fan, 2-3 kilometer, nöja sig med det.
Men det är svårt med båda er personlighet som har en relation till träning som är prestationsinriktad, tänker jag. Men det, och sen också poängtera att löpning är ju jättetufft för benen. Alltså alla de löpare som har tränat med oss som går in i högsäsong av löpning nu när vädret börjar bli bättre, då drar ju vi alltid ner på deras tunga benstyrka. Det måste man ju göra, annars så går man ju sönder. Men många tänker ju inte på att löpning och också är benträning, benbelastning liksom. För att man, ja, det är en lång historia. Man tänker att det är så naturligt.
Det är jättespännande, men det har ju vi pratat om så många gånger just med löpning, att man går ju aldrig in i ett gym och belastar kroppen och knän och sånt som hur den belastas i ett löpsteg. Alltså den belastas ju jättemycket i varje steg, eller leder och sånt. Så att, men det är ju så, det är sånt som man glömmer bort. Så det är ju jätteviktigt att nu när man går in för sin löpsäsong att man sänker mängden belastning i form av styrketräning om man ska springa mer, för att inte bli skadad helt enkelt. Det är ju lätt annars att man får sig överbelastningsskador och sånt.
Johanna, berätta nu. Du har ju varit lite absent på sistone. Du har ju faktiskt opererat din mage. Yes. Kan inte du berätta? Vad är det som har hänt? Nu kommer vi aldrig mer kunna visa hur det ser ut med en magmuskeldelning på våra workshops längre.
Nej, alltså gud, det är lite spännande. Jag ser verkligen fram emot att se slutresultatet av det här och se vad det ger. Nej, men grejen är att jag har ju tidigare opererat ett navelbrock och det navelbrocket har efter ytterligare ett barn gått upp. Så det, och det är väl inget konstigt. Jag ska inte säga att jag har egentligen lidit så mycket över mitt brock. Men jag har ju haft en delning som har varit vid naveln ändå. Ovanför naveln så hade jag ungefär några centimeter som ändå var så här. Det var liksom ett hudparti där som var väldigt delat. Och där även mitt senstråket var väldigt mjukt. Det kunde man känna, för det var verkligen så här. Där kunde jag trycka ner min hand. Och jag ska inte säga att jag haft ont. Men däremot började mitt brock. Jag började känna av det, att det, så här, det ställde sig ut där och så här, det blev lite obehagligt helt enkelt. Och när jag gjorde min förra brockoperation så gjorde jag det via landstinget. Och det är fortfarande en av de mest oklara saker jag har genomfört i mitt liv. För det är fortfarande så här, jag gjorde det via, alltså ja, det var så konstigt, jag vaknade och jag hade mina grejer där typ och så här hade jag plåstrat ihop det och så gick jag därifrån och så visste jag inget mer liksom. Men och nu när jag, så bestämde jag mig för att göra en brockoperation på en privat klinik och hade en konsultation och vi pratade om det och vi tittade. Ja, vi hade alltså, första utgångspunkten var så här, ska jag göra en rejäl bukoperation och vad är syftet med det i sånt fall? Och det var jätteintressant, jag hade ett jättebra samtal med den här läkaren och vi tittade på bilder på magmuskeldelningar inifrån och så här, jag är så fascinerad av det där. Så vi hade jättemycket diskussion men kom fram till att det finns ingen anledning för mig att göra ett sånt stort ingrepp i och med att jag inte har en problematik, för att det finns faktiskt också risker med så stora operationer och i och med att jag inte har något problem med liksom nerver och så vidare och att jag har så bra kontroll och är så pass stark, så kom vi fram till att en stor bukoperation är ingen idé på mig. Eller jag ville inte det heller. Men då bestämde jag i alla fall för att göra brocket och att han så skulle också fixa till det fula från den förra. Och det var ju lyxen för att jag då gjorde det på en klinik, att de skulle fixa till från förra brocket. För där bara skar de av lite hud och sydde ihop också, så här helt märkligt. Så, men sen så när jag gjorde själva operationen så var ju just det här delen ovanför naveln, så var det större delningen vad som syntes på utsidan. Och då sydde de ihop det, så det var inget som var liksom bestämt innan, utan det berättade han efteråt att han sydde då ihop det i musklerna. Så det är några centimeter ovanför naveln så har jag då sytt igen magmusklerna. Och det var ju
det är sånt som de aldrig heller hade gjort på en landstingsoperation, för då gör de ju bara det som står på remissen att de ska göra.
Ja, det gissar jag absolut. Så det var ju jättespännande, och jag kände ju själv så här att det var, jag hade, innan jag hade pratat med läkaren, för det här, han kom ju till mig när jag låg där på uppvaket liksom, så kände jag så här, shit vad konstigt det här känns, för så här kändes det inte förra gången i magen. Alltså jag kände att det var liksom något annorlunda, och den känslan som jag hade precis efteråt, det var ju just det här att, för då var det ju såklart väldigt svullet kring musklerna och så där, eftersom man har sytt i dem, att jag inte hade någon kraft, jag kunde liksom, jag kunde inte sätta mig upp, alltså jag kunde inte använda magen. Men det är ju egentligen hopsytt, och det var ju också av anledningen att hade jag inte gjort det, så hade det också varit kanske en större chans att brocket går upp igen, för det, att brock går upp igen är inte ovanligt, men också just för att jag skulle få mer, för han visste ju också att jag tränade, det har vi ju pratat mycket om, vad jag har typ tränat och sådär, att det också ska kunna ge en input i min bålstyrka och sådär. Så att jag har då alltså gjort ett navelbrock, jag har sytt ett antal stygn i magmusklerna ovanför naveln, och sen så har de då sytt ihop magen och fixat till från förra, i och med att de sydde ihop naveln så har de också sytt ihop huden lite där, alltså att de, eftersom de, så jag kommer ha ett liksom ett R mitt från naveln och upp typ kanske 4 cm eller något, 3 cm, 4 cm.
Och hur länge sedan var det du gjorde det här nu? 2 veckor ungefär?
Ja, precis. När det här avsnittet släpps så är det 2 veckor sedan jag opererade mig.
Men det har och hur känns det nu?
Ja, men det är jättestor skillnad. Alltså nu är ju inte magen lika. Den var ju ganska svullen, och jag blev, så fort jag blev trött i magen så blir den ju väldigt svullen. Och det kan man ju känna efter om man har fått barn till exempel, att när magen blir trött så blir den svullen. Och det har ju väldigt mycket att göra med muskulaturen när den slappnar av och så vidare. Men så i början kändes det ju som att jag inte riktigt kunde använda magen. Men nu känns det faktiskt jätte... Alltså jag kan redan nu känna att jag kan så här spänna till lite, och att jag kan använda den på ett helt annat sätt. Men framförallt så är det ju coolt att känna runt muskulaturen, att liksom, det är ju verkligen inget hål där längre. Så jag har ju inte, jag har ju absolut inte börjat träna än. Jag tror att det är så här 6 veckor eller något, så är det för mig att jag ska, sen kan jag börja jobba med magen mer. Det ska ju också läka liksom, själva ärrorna och sånt där. Nu i början ska man ju inte få man ska inte påverka läkningen och med högre puls och så vidare. Så att just nu så gör jag inte så mycket, men jag är ju där och känner hela tiden, för jag tycker det är så spännande. Och att just att så här, hur liksom magen och bålen känns när jag spänner till och så där. Men det ska bli jättekul att se nu när jag ska börja träna igen, att hur det kommer kännas i magen och vad det blir för skillnader.
Men du känner inte någon nervnedsättning nu?
Nej, jag känner ingen nervnedsättning eller något just nu. Men det är också lite svårt, för det är fortfarande lite svullet, och jag är fortfarande lite öm liksom, mot magen. Men nej, det känns jättebra. Alltså jag känner liksom nästan att jag tycker att kontakt är så här konstigt ord att använda, men jag kan ju liksom verkligen känna det området där jag har sytt. Och det trodde jag nog inte att det, alltså för några veckor sedan så trodde jag inte att det kunde kännas så här bra redan nu. Så vi får se. Men det är ju väldigt mycket så här, känna sig fram och vara... Självklart ska jag inte ställa mig och ha liksom tyngsta buktrycket på när jag ska börja träna sen. Utan det handlar ju om att bygga upp liksom, försiktigt och lyfta och hitta lagom nivå. För jag har ju som sagt sytt i muskulaturen. Men det är ju också jättestor skillnad, vill jag ju lägga till, om man har sytt till exempel hela bukmuskulaturen. Alltså... Jag har ju haft en fullfungerande muskulatur så när som på hela utom de här centimetrarna. Alltså, så det är ju klart jättestor skillnad. Har man sytt hela har man ju jättemycket längre rehab på det. För då kan det ju vara att du har helt och hållet både känsel och kontaktbortfall när du har gjort det. Det kan ju vara jättestor skillnad. Och då har du också oftast ett stort R ut efter hela egentligen typ bikinilinjen ner till på magen liksom. Så att då har ju ett helt annat typ av ingrepp när du gör såna stora operationer. Så att nej, det ska bli jättespännande. Jag är superpepp på att få det kommer, jag tycker det är spänd också på hur coolt att se hur R-et ska se ut.
Men det är ju typ som en tatuering. R är skitcoola. De berättar ju.
Någonting. Men det är också så här spännande, till exempel nu. Jag har ju fått så här supermycket restriktioner att jag ska tejpa det i minst ett halvår. Absolut ingen sol i sommar. Alltså, det är så mycket sådana saker. Alltså, jag fick ingenting sånt när jag opererade via landstinget. Ingenting. Alltså inte ens ett papper om R-läkning eller någonting. Alltså det är så alltså det är så annorlunda. Det är sjukt ändå.
Men hur vanligt är såna här operationer egentligen hos kvinnor?
Ja, men navelbrock är ganska vanligt skulle jag säga. Det är, alltså, nu när jag har lagt ut att jag har gjort det så är det jättemånga som har skrivit så här, jag ska göra navelbrocksoperation nästa vecka, jag ska göra det, jag har gjort den här. Alltså, så att det är ju, det skulle jag säga är ganska vanligt förekommande. Och det är ju inte något jättestort ingrepp att göra en vanlig navelbrocksoperation heller. Utan det är ju oftast om man syr i muskulaturen som blir mer liksom mera långdragen rehab kanske då.
Men vanligt är väl att man sätter in ett nät också för att förhindra att brocket ska tryckas ut igen.
Ja, men tydligen är det väldigt vanligt att navelbrock går upp igen.
Mm.
Så att det är, och nu som sagt, jag har ju haft graviditeter emellan och jag har ju haft väldigt stora min mage har ju varit väldigt stor under alla graviditeter. Och just att jag har haft jättemusklerna har ju verkligen varit delade och det här senstråket har ju varit väldigt, det har nog aldrig återhämtat sig riktigt heller.
Nej.
Så att, men ja, nej, det ska bli jättespännande att se hur det här fortlöper. Jag ska snart börja träna igen.
Ja, du får vänta lite till.
Mm, det ska jag. Nej, men jag känner ingen så. Jag följer de restriktioner jag har fått, såklart. Så det känns bra.
Mm. Du får hoppa på vårt bootybuilder-program sen.
Ja, men det är jag helt på. Det ska bli jättehärligt, verkligen, att få köra lite styrka. Nej, men jag är ju peppad nu. Jag ska nog hitta på någon ny utmaning framåt, ska vi se.
Har vi något mer att säga, Lydia?
Nej, jag ska ut och promenera och värma upp min ömma rygg och pusta och stonka och gå jättelångsamt. Det är min plan.
Ja, vad är rekommendationerna, Lydia?
För en trött rygg, man ska röra på sig fast det gör lite ont. Ja, röra på sig, få in lite värme. Och det får göra lite ont. Man behöver inte stå i positioner som gör akut ont. Typ framåtlutad upplever ju många. Är extra smärtsamt. Andra att översvanka. För att man håller på och leker med diskarna då. Sen så är ju ryggskott, så här lumbago. Det är ju världens mest generella term. Alltså det är ju inte liksom en sjukdom. Det är ju bara egentligen att man har ont i ryggen och det kan bero på 1000 olika saker. Som du sa innan, man kan ju liksom inte diagnostisera, hobbydiagnostisera och säga att ja, men det var nog för att jag låg ner 2 dagar. Men jag tror fan, alltså så mycket som jag har legat ner de senaste dagarna så är inte det helt otroligt.
Din kropp fick en chock efter all målmedveten träning de senaste 4 månaderna.
Ja. Och nu får den bråka med mig. Och det tycker jag att den har all rätt till att göra.
Jag tänkte på en sak. Borde vi inte snart börja införa veckans drink eller något igen? Jag tycker att det känns som ett så härligt vårinslag.
Jättenice.
Just det. Jag har massa... Fredagsdrinken. Ja, fredagsdrinken. Nej, vad var det vi kallade det? Nej, det är Magnus Uggla som
kallar
det.
Ja, det är han som har den. Han är ju fantastisk i sina fredagsdrinkar. De blir ju bara liksom mer och mer sprit i och mer och mindre. Det är helt fantastiskt. Jag älskar dem. Det är mitt bästa. Jag kollar på varje fredag. Fredagsdrinken med Magnus Uggla. Han är så jävla skakig också för han är så alkoholiserad tror jag. Så han kan ju knappt hälla i liksom ett liksom mått i glaset.
Nej, men det kanske du inte blir anmält för förtal nu. Han kanske har Parkinson eller något.
Oj, oj, oj. Det kanske inte får ta med det här.
Men har jag sagt det? Att jag har jobbat som bartender?
Nej,
det är jäkligt oklart. Nej, det är oklart. Nej, det har vi inte hört talas
om. Bartender. Och jag vill ändå säga att jag kanske var Söders sämsta bartender. Så jag blandade ju groggar. Det här var på en väldigt slafsig bar. Älskade den baren. Det var röjig stämning vid Södra station. Så det var en stor blandning av gamla alkoholiserade gubbar och folk som kom direkt från missbrukscentret som ligger där. Men då hade jag några stammisar som jag brukade experimentera på. Och sen så ifall det blev dåligt, då bjöd jag på drinken. Så det var en deal vi båda tyckte om. Och en gång, jag googlade liksom så här, crazy drinks. Och så hittade jag Black Velvet. Har ni hört talas om Black Velvet?
Mm-hmm. Jag har hört namnet, men jag minns inte vad det är i den nu.
Det är Guinness och så är det kava.
Nej, men fy
fan. Så jag blandade ihop den och sa, här får ni grabbar 132 spänn. Och de är ju glada. De kan jag säga är alkoholister. Utan att det ens är förtal. Men de kunde inte dricka upp det. Så då fick de pengarna tillbaka. Så jag tycker det låter som en jätterolig idé med veckans drink, så länge ni inte litar på att jag ska dra för mycket.
Ja, jag har lite mer veckans drink än vad ni har i ert liv, tror jag.
Verkligen, du har ju så här skillade drinkar och dessutom en pojkvän, eller vad man nu ska säga, det kan man väl säga, va? Ja. Som också gör så här värsta fina till dig jämt. Mm-hmm.
Ja, men jag är inte så bra på att göra dem själv. Men Negroni är nog våran standarddrink.
Mm-hmm. Oh, det är så gott.
Det är ju det är en drink, det är inte en drink för dig, Johanna, för att den är väldigt besk. Jag tror att du skulle dö om du fick en Negroni, men jag kanske kan få dig att prova någon gång i alla fall.
Okej, det låter fruktansvärt, men det är som sagt, vi har ju lite olika smak. Jag kommer aldrig glömma när vi skulle beställa drinkar, jag och Klara, och vi stod i baren. Och Klara står ju dessutom i sin rutiga liksom, skjorta och ser lite allmänt och snus under läppen. Liksom, och jag står väl där i någon klänning. Och bara, alltså du vet, så jäkla skönt. Du bara, typ, ge mig det gubbigaste och rökigaste du har typ. Och jag bara, jag vill ha en drink med så här, något surt och typ ingefära.
Ja.
Lite apple sour.
Vi är ju så långt bort ifrån varandra. Ja, men alltså, vi är så långt bort ifrån varandra när det gäller drinkar, så det finns inte.
Ja, men jag gillar ju så här whisky, drinkar och mezcal som smakar rök.
Ja, men det är härligt. Men det är ju underbart att man är olika. Fan vad tråkigt det hade varit annars. Så det är ju skithärligt.
Ja, jag gillar er.
Ja, det, och jag gillar er. Och jag gillar att sitta i ljus och dricka bubbel, och du vill sitta i mörker och dricka rödvin. Så att jag menar... Det är ändå kul att vi kan umgås.
Oh, det finns något för alla.
Det finns något för alla.
Men hörni, vi hörs snart igen. Och vi kanske ska säga det, att vi har haft lite lägre intensitet i poddandet på sistone. Men vi hoppas att ni gillar oss ändå. Det är bättre, om man inte har något att säga ska man hålla käften, tycker jag.
Det är bra. Det avslutar vi dagens avsnitt med. Och så, helt enkelt. Bra.
Ja. Vi hörs snart.
Hej då.
Hej då.
Hej då.